Du vet, mjukis.
Mjukis.
Jag är mjukis. Jag är mjukis. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast ekonomi som vi gör i samarbete med Compricer.
Yes!
Vad säger vi om Compricer?
Att det är en fantastisk jämförelsesajt.
Visst är det det. Mm. Och så kan man jämföra bolån och försäkringar och såna grejer som verkligen blir stora kostnader på ett år. Kolla bilförsäkring, hur mycket kan skilja mellan bolag. Man tror att det spelar väl ingen roll om det är det ena eller andra. Det gör det.
Och att det inte bara är någon server som står och tar emot och skickar ut slumpvisa svar. Så, utan det är faktiskt människor som sitter där som man kan ringa till och snacka med och få hjälp av. Så att, ja, nej, Compricer är bra. Det är bra skit som vi brukar säga.
Bra skit, om ni vill jämföra saker. Vill ni jämföra vilket som är bästa kasinot, då stänger ni av, för det är inte den podden för er. Nej. Här pratar vi ekonomi.
Ja.
Ja, hur är dagsformen?
Den är fantastisk.
Det är fint väder ute idag.
Ja.
Så jag kände på vägen hit att jag ändå är sugen på att sitta inne. Det säger ju någonting, hur kul det är att podda med dig. Att det ändå är så här, fuck it att det är 25 grader och sol där ute. Jag får ändå hänga här med dig.
Tack. Som kärlek, ja, men det är ömsesidigt, gubben. Mm. Det är verkligen så. Det är kul att podda. Man ser fram emot det varje gång. Och vi har ju en återkommande gäst. Några veckor sedan.
Apropå, men
nu
att se fram emot.
Exakt.
Vilken stjärna.
Ja.
Ja. Ska du eller jag?
Årets bankman.
Årets bankperson heter det väl i någon sån, eller? Vi får fråga henne. Här kommer hon i alla fall. Compricers egens Kristina Söderberg!
Tack!
Vad är du? Är du bankman?
Bankprofil.
Bankprofil.
Mm. Har inte blivit man ännu, men inte kvinna.
Men säger man inte bankman fast det kan vara en kvinna?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror, men deras utnämningsbenämning är bankprofil.
Bankprofil. Mm. Det är min favoritbenämning att säga så här, varför får man inte säga ombudsman? Det heter ju representant.
Ja, just det. Mm. Men det måste ju ligga bra till i nästa löneförhandling, tänker jag nu. Nu går det upp så chipsutledningen med årets bankprofil.
Hoppas chef hör det här, ja exakt.
Fick du någon statuett eller något? Eller något
jag fick ett inramat diplom.
Okej.
Okay. Jättetjusigt, så det har jag på jobbet.
Det hade varit bättre om du hade haft något. Mattias, det här är ett skämt. Det här är ett skoj nu. När vi hade fått vår andra tv-pris, Kristallen.
Ja.
Att vi skulle ha med oss dem båda två på ett möte när vi skulle pitcha ett program och använda som pekare på tavlan. Bara så, här.
Så jävla drygt. Alltså,
så tänkte vi så här. Och så ifall någon frågasätter så bara så här. Det...
Sjukt kul ju. Tycker jag
det var ju din idé såklart.
Ja, det är klart. Bara för att jag älskar dålig stämning. Det är så roligt när det där, att någon ska på riktigt tro att vi ska vara så dryga.
Ja, just det, vi hade två kristaller. Det var inte bara en.
Nej, det var två.
Det är ju inte riktigt alla som har fått två.
Nej, hur många har du?
Inte
hur många årets bankprofiler har du fått?
Ja, jag har årets finansiella folkbildare i alla fall.
Men om man nu har årets bankprofil här, då måste man ju kunna prata om långsiktigt sparande.
Exakt.
Och nu ska vi få veta, hur ska vi få degen att växa?
Ja, det finns ju liksom en missuppfattning att man tänker att långsiktigt sparande bara är att jag inte konsumerar något nu för att kunna konsumera sen. Men så är liksom inte fallet bara, utan det är ju dels så kan du hålla inne på saker nu så att du kan konsumera sen. Men det är också att spar du på rätt sätt så får du ju ränta, och du får ränta på ränta. Så att en liten peng nu kan bli väldigt stor sen.
Ja, men det här jävla tjatet om ränta på ränta, det tjatar vi ju mycket om. Kan du säga vad du menar med ränta? Alltså vad är ränta på ränta?
Ja, men det är ju om du sparar 1000 kronor i år och så får du 10% ränta på det. Det är nästan vad man kan få på börsen. Då får du ju, nu får ni rätta mig om jag räknar fel här, då får du ju 100 kronor. Nästa år så får du ju ränta på 1100 kronor. Eftersom du får ränta på den räntan du fick.
Ja.
Och över lång tid så blir det otroligt mycket.
Ja, det blir ju det. Det är ju det som är så häftigt. För det kanske man inte ser initialt. När man börjar
sätta
undan. Nej, för det är bara på långsiktigt sparande det här är någon poäng.
Ja,
där är det ju...
För vi snackade ju om barn i något program för några veckor sedan. Och då var det just det här också. Att vi pratade om hur man ska hjälpa och kan man spara undan till barnen och sådär. Men för här blir det ju en ganska bra effekt om man börjar spara tidigt. För det är ju verkligen över lång sikt.
Det finns ju ett exempel om man sparar 10 000. Om man har smarta föräldrar, det har vi pratat om förut, som sätter 10 000 på ett investeringssparkonto, global indexfond, låg avgift. Tills du blir, eller sätter in 10 000, då har du, när du är 20 år så har du 42 000. När du är 40 år så har du 182 och spar du ända tills du är 70 så har du 1,6 miljoner. Och du har ju bara sparat 10 000 så allt annat är ränta och ränta på ränta. Och bara mellan 60 och 70 år så går det mellan 800 000 till 1,6 miljoner.
Men man ser att det drar iväg enormt över
på
tid.
Precis, det är liksom tiden som är det viktiga. Så att det gäller att börja tidigt.
Och hur mycket hade du räknat på avkastning då på den här som du tog exempel?
8%. Om man tittar på börsen de senaste 100 åren så har den avkastat i genomsnitt 11% per år. Men om man tar bort inflationen så kommer man fram till 7,6% är det genomsnittliga avkastningen.
Men grejen här är väl att de flesta av oss har inte ett sparperspektiv som vi liksom är i kontakt med på daglig basis i alla fall, som
Nej.
Är mer än 5 år.
Nej.
Det är liksom 5 år för semester och 5 år för bil och lite sådana saker. Va? Och på 5 år, då blir ränta i ränta-effekten inte så stor. Liksom är det 4% avkastning och du sätter av Nej. 10% av det du tjänar, men då blir det så här, det är 100 000 eller 120 000. Ska jag ta risken för så lite pengar? Men över 25 års sikt, jag tror att vi gjorde en räkning av 4% avkastning på 25 års sikt, har du fått ihop lika mycket i ränta som du har fått ihop i kapital.
Ja, exakt.
Och därefter så får du bara mer och mer.
Exakt.
Men det kluriga med långsiktighet är väl också det här, för det är det som är spelet. Ju tidigare du börjar, ju bättre är det.
Ja.
Ska vi åka från Stockholm till USA med båten, då liksom 2 graders skillnad i hur vi styr gör en enorm skillnad över Atlanten. Men om Verkligen. Vi inte ska börja styra förrän vi är över, då Verkligen. Får vi svänga som fan. Liksom.
Och det är många som tänker på så här, alltså det är svårt att börja spara till ingenting. Mm. Jag ska spara långsiktigt. Så att jag tycker det är viktigt att man sätter sig ner och funderar. Det är mycket lättare att spara om man har ett tydligt syfte. Så det kan vara så här, ska jag spara något till min pension? Man får gå in och titta på minpension.se. Eller kommer den se bra ut? Vilket för de flesta ser den inte bra ut. Så det är läge att börja spara. Och sen kanske det är så här, ja, men när jag fyller 50 vill jag ha en hejdundrandes 50-årsfest. Vad kostar det? Och så får man räkna tillbaka. Eller vi ska resa någonstans om några år. För att många, vi har ju en tendens att liksom prioritera idag mot imorgon. Vi vill ha liksom direkt belöning. Så att många av oss går ut och äter lunch varje dag till exempel och vi tycker 80 kronor på en dag, det är inte så mycket. Men jag skulle aldrig kunna åka på en jättehärlig resa om 5 år, för det har jag inte råd med. Jag har inte råd att spara långsiktigt. Men om man börjar titta på vad kostar 80 kronor om dagen några år.
Men ska
så
man dela upp det här då? För jag tänker att man vill väl också spara till semestern året på. Man vill också spara till vad det nu kan vara. Lite julklappar eller presenter eller vad Precis. Man nu ägnar sig åt eller undrar sig själv någonting. Men sen så är det den här långsiktiga delen då.
Ja. Man måste ha fler sparare.
Om man nu sitter och tycker så här, men jag var inte med på den här ränta på ränta. Mina föräldrar hade ju inte stoppat undan, så nu sitter jag här och inte har något sparande egentligen. Och är 30 år gammal och inte har en krona på banken. Då är det ju kanske för sent då.
Nej, absolut inte. Absolut inte för sent. Det första man ska göra, alltså innan man börjar spara långsiktigt, är ju se till att man har en liten buffert. Och det har vi pratat om förut. Det är jätteviktigt att du har pengar ifall något händer, ifall du blir sjuk, ifall du, eller till julklappar, sånt som är lite nära.
Så du inte behöver börja nalla på ditt långsiktiga sparande?
Ja, eller ta ett lån liksom, eller använda kreditkortet.
Och hur mycket behöver man ha i buffert då?
Ja, ungefär 3 månaders utgifter. Så fundera på hur mycket utgifter har du som du inte kommer undan om du skulle bli arbetslös till exempel, och sen lägga undan så.
Och de pengarna ska man ha så att man kan hämta ut dem
när
med
som
ganska
helst.
Stor säkerhet
på ett sparkonto.
På någon dags
marginal.
Men det är
lite
inte
ränta.
Helt lätt. Alltså det är mycket pengar.
Det är mycket pengar och det ska alla ha. Men medan man spar in det så kan man ju, det viktiga är ju att komma igång. Det märker vi med alla vi pratar i. Så här, det är så svårt att göra det här första. Så att, kom igång, öppna ett investeringssparkonto som vi kan återkomma till sen varför man ska ha det. Och börja att köra 100 kronor autogiro så fort lönen kommer till det kontot och köp fonder där. Då är du igång. Sen när du känner så här, vänta nu, jag märker inte ens de där 100 kronorna, jag utökar till 200. För att små pengar blir mycket så småningom och känslan av att ha lite kontroll och ha lite extra pengar är otroligt.
Och bara känslan att se att de där växer, både för att man stoppar in lite, liksom en hundring då eller i månaden, men också att det faktiskt blir en liten ränta. Det blir ofta en, som du säger, bara att man kommer igång brukar ju vara det där steget ligger.
Precis.
Det där är ju klurigt alltså. det där klurigt. Långsiktigt är ju hjärnans kod för det där kan jag ta tag i sen.
Ja, så är det ju.
För hälsan är långsiktig. Det är klart att jag måste träna.
Ja.
Men jag måste inte träna idag.
Nej.
För nu ska vi sitta här och podda. Jag är klart jag ska ha 10 000 steg, men det är klart det är viktigare nu att lyssnarna får en bra... Det är så här,
ja,
relationen med mina barn, finns ingenting viktigare långsiktigt.
Jag kan ju men nu ringer röka, ju Mattias. Men en cig gör ju ingen skillnad.
Nej. Liksom.
Men det är tillbaka på savannen. Ja. Där var ju, det är viktigast just nu att hitta mat och att inte bli dödad.
Mm.
Och det är inget om ett år. Maten kan du inte spara ett år. Och du vet, alltså. Så att det handlar om att vi är så otroligt kortsiktiga. Så att det är superviktigt att börja tänka lite långsiktigt. För att du måste ha lite kul sen också.
Ja, och tricket här tror jag, du var inne på det och säga så här, man behöver inte bli en person som tänker långsiktigt. Man behöver bara unna sig att tänka nu långsiktigt i 20 minuter och sätta igång det här. Sen kan man somna om när man väl har satt igång det. Det handlar om att det är skillnad från träning där det måste vara där och träna hela tiden. Det måste liksom byta livsstil. Det går inte bara gå på någon power weekend. Så är det här frågan om att sätta upp planen och somna om. Sen kan du gå omkring. Men att sitta och jaga extra priser i annonsblad och samtidigt inte sätta igång ränta på räntamaskin, det är ju verkligen att sila mygg och svälja kameler, som min morfar hade sagt.
Ja. Nej, det är ju faktiskt enkelt. Det är inte så svårt. Och många har ångest över det här. Så att det,
men vad är ångesten då? Liksom, hör du? Vad är det folk säger?
Jag märker att det är... man förstår att det är superviktigt. Man hör att man inte kommer ha en bra pension när man blir gammal. Och man är rädd för att det ska hända något om man inte har en buffert. Så man har ångest över att det kommer gå åt helvete. Mm. Men man har också ångest över att man inte riktigt vet vad ska jag göra för att fixa det här.
Mm.
Jag kan inte, jag vågar inte ta beslut, jag vågar inte välja. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att man förklarar hur enkelt det är och hur enkelt det är att investera. Man behöver inte hålla på att välja aktier själv. Man
Men varsågod att förklara.
Ja.
Det är ju skitenkelt.
Ja.
Så nu vill vi att du förklarar. Hur
det
gör
finns
man?
En inofficiell siffra som jag försöker hitta stöd för, men man tror att ungefär 0,6% av alla proffs och vanliga människor som investerar i aktier, enskilda aktier eller i aktivt förvaltade fonder, det vill säga fonder där det sitter folk och jobbar för att hitta de bästa aktierna att lägga i den här korgen. 0,6% av de här slår index över tid.
Det
betyder alltså att mindre än 1% av alla som är insatta, svinduktiga, kan grejer, väljer ut aktier, håller på, investerar, slår då marknaden. Och marknaden kan man då säga, om man köper en indexfond, det är ju ett index som följer en viss marknad. Då kan man alltså, om man köper en indexfond istället, så kan man alltså slå 99% av alla som sitter och köper enskilda aktier. Det vill säga, ha inte ångest över att du inte fattar det här. Börja bara investera i en indexfond.
För om du nu ser till att gå all in och jobbar och jobbar och fattar och går upp tidigare och läser börspoddar och liksom planerar
på alla nyheter och flera, gör allt,
då har du en chans på 200 att du kommer tjäna mer pengar än om du bara sätter igång index, inga avgifter, somnar om.
Månadsspara, men typ
så det verkar vara, det är ju en av de minst effektiva sätten att bli rik, måste vara att vara mer börspåläst.
Ja,
kan säga då.
Ja. Och det tar sån tid. Och att investera i indexfonder är så enkelt. Alla kan göra det, bara sätta igång.
Så hur gör man då?
Ja, nu vill jag ha lifehack sen. Jag har ingen i investeringssparkonto. Jag har bara ett...
Ja, du behöver inte heller sätta dig in i, ska jag ha kapitalförsäkring, ska jag ha investeringssparkonto, ska jag ha depå. Det är alltså liksom formen du sparar i. Utan för gemene man, nästan alla, så är investeringssparkonto det bästa.
Men vad gör jag nu då? För ISK.
ISK.
Och vad gör du?
Ja, du ringer din bank eller går in på bankens hemsida. Och sen så
den banken jag redan har. Jag ska inte skaffa någon nischbank eller något annat, utan jag kan gå in på
du kan gå in på den du har, på vilken fulbank. Eller vill du ha
just bara lanserat begreppet fulbank.
Fulbank.
Jag tror inte stor bank.
Du kan ju också, jag har valt att göra det på Avanza, bara för att jag vet att de har fler fonder.
Vi har inget pröjs.
Nej, inget pröjs.
För att säga det.
Nordnet är lika bra, eller andra sådana banker som fokuserar mycket på
men
fonder.
Men produkten jag köper, den här ISK-grejen, det är egentligen samma om det är Handelsbanken eller Swedbank.
Det är bara ett konto.
Det är ett konto.
Ett konto, ja.
Så jag säger, goddag, jag vill ha en ISK.
Ja.
Kommer det kosta mig någonting då?
Ingenting. Eller?
Nej.
Kostar ingenting att ha ett ISK.
Okej. Okay. Hur måste jag vara myndig för att ha en ISK? Eller?
Det tror jag att du måste vara, ja.
Ja.
Så vill du spara ett ISK innan så får nog dina föräldrar hjälpa dig med det.
Följa med och fylla in dina papper. Och ha
precis. Sånt där.
Okay. Så då säger de, tar det lång tid att få en ISK?
Nej, det går nog på samma dag.
Okej. Okay. Så nu helt plötsligt har jag då, när jag loggar in i min internetbank, en ny liten mapp där det står ISK. Då.
Ja, precis. Ja. Och då ska du välja då, för att om du sätter bara in pengar i ISK så är ju det till och med sämre än ett sparkonto.
Utan ja, för
du
måste stannar ju... de ju bara på det kontot.
Men det är nästa steg.
Det är nästa steg.
Jag gör en automatisk överföring.
Precis. Har du pengar då som du vill investera lite grann, man ska aldrig stoppa in för mycket, för det kan ju, börsen går ju upp och ner och man vill inte liksom stoppa in för mycket vid en specifik tidpunkt. Så har du lite pengar kan du stoppa in det direkt, eller så sätter du upp ett autogiro från ditt lönekonto att den 26 eller 25 eller vad, när du nu får lön varje månad så går det iväg 500 kronor eller 5000 kronor eller vad du kan avvara.
Bra, så då har vi tre steg. Jag går in och öppnar den, jag för över lite pengar som ligger och skräpar om jag har några sådana, mycket eller lite väljer mig själv, och sen så sätter jag upp en automatisk överföring intrakonto.
Precis.
Då har vi spelarna och vi har spelplanen.
Ja.
Så långt. Steg fyra då.
Steg fyra, då måste du välja några fonder. Och då är det ju bevisat att två av tre aktivt förvaltade fonder, det vill säga de fonder där det sitter experter och väljer ut, vi tror på den här aktien och den här aktien och den här aktien, går sämre än en indexfond. Så att indexfonder är det enda rätta, och då ska du välja helst globala eller i alla fall olika indexfonder från olika länder så att du sprider riskerna så mycket som möjligt.
Men indexfonder, det är ordet man ska komma ihåg då när man nu väljer, och gärna säger du global då?
Gärna globala, ja. Och några stycken, för det är alltid bra att sprida riskerna.
Men
där
ofta
också.
När man går till storbankerna så säger de att ja, sen vill du väl ha lite Nordenfonder också och lite Sverigefonder. Det säger du, det är bara nys.
Det
är så här landslagsgrej att man skulle heja på Sverige. Det finns liksom ingen i Norge som får förslag att de ska köpa Sverigefonder, och inte i Rumänien heller. Utan
du kan ju om du alltså om man är lite intresserad och tycker så här, jag vill köpa lite extra i Sverige, stötta Sverige lite, så kan man ju alltid köpa en indexfond som är för Sverige, för det, vi lever ju här och sådär, så
men
kan
det finns
göra.
Ingen grund för att det skulle vara bättre. Då är vi tillbaka i den här gissleken med 0,6% grejen. Så men, du säger fuck that shit, global indexfond.
Globala indexfond, ja. Och med låga avgifter, så till att nästan alla indexfonder har ju det. Har de höga avgifter så är det troligtvis inte en indexfond. Och
hur ser
inte
jag om det är hög eller låg avgift?
Ungefär 0,35% i avgift är något genomsnitt för indexfonder. Så börjar de gå över 0,6, då är det troligtvis inte en indexfond, och då ska du inte köpa den.
Men vad skulle vara max du köpte en index för? Skulle
0,4 har 0,4. Jag som gräns. Ja.
Och då finns det grejer att få.
Finns jättemycket grejer. Ja. Och om din kära bankman säger du, jag tycker du ska investera i den här fonden istället, be honom visa att den har slagit index 10 eller 20 år tillbaka i tiden. Då kommer han säga, fast den har bara funnits ett år. Då säger du, då vill jag inte ha den. Har den funnits 20 år den har slagit index, go for it. Men det kommer
här,
inte hända.
Här låter ju då om man ska vara lite elak, som att det kanske är bäst att inte ha något möte med en bankperson överhuvudtaget.
Jag håller med.
För det är lite som att gå till en säljare och tro att man ska få oberoende information. Ja. Inte för att de ljuger, utan därför att de tror ju på sina egna grejer.
Ja, och de vill gärna sälja de grejer som är dyra hos dem. Det är naturligt, det vill man ju i en vanlig klädsaffär också. Man vill gärna sälja sina dyra kläder.
En Gucci-handväska finns det ingen grund för att den ska hålla procentuellt så mycket mer än ICA-kassa om man kollar på vad de kostar.
Ja,
det kommer vi överens om.
Exakt.
Däremot så är det klart att i den affären så kommer ingen säga att du behöver ingen handväska. Gå, ta en ICA-kassa istället.
Nej, det kommer inte hända.
Så
det var, du brukar komma med bra jämförelser, men den där var inte lika.
Nej, den flög inte jättebra, men vad fan, du vet, man kan inte vinna.
Jag vet ju morfars gamla.
Tyckte du det? Ja, jag ska hålla kvar i Joels gamla metaforer.
Ja, det är bra.
Men bra, då är vi där. Då säger du så här, det kan man göra hemma, och då ser jag dem. När jag öppnar min ISK, då finns det så här. Här finns det valbara fonder liksom.
Ja, precis. Och då får du och tycker du det är krångligt, så kan man ju bara ringa deras kundtjänst och säga, hur gör jag nu? Jag vill välja tre utav era globala indexfonder. Hur lägger jag?
Varför ska jag välja olika globala indexfonder? Inte en global indexfond borde väl vara en global indexfond?
Ja, det är det ju. Men de kan ha lite olika jämföra sig med lite olika index. Så en del har jättemycket USA, det har ju de flesta, och en del har lite mindre. Men jag skulle nog Jag har två eller tre globala indexfonder, och sen har jag också en europeisk och en svensk, mest för att jag gillar att sprida alla indexfonder.
Ja. Men, så bara så är vi tydliga här nu. Du som sitter hemma och lyssnar på detta och får lite ångest redan nu. Det spelar otroligt liten roll vilken av de här väljer jämfört med att vänta en månad till med att gå in och göra det för att du har ångest vilken du ska välja.
Välj en indexfond som är global. Pick en enda och börja där. Och se. Och det viktiga här är också så här, det kan vara så att resten av det här året kommer du se att det går ner. Alltså börsen går ju upp och ner. Men den har alltid gått upp i genomsnitt. Så det viktiga är att man är långsiktig när man gör det här. Du ska inte gå in och köpa saker nu som du säljer om några månader när det går ner. Utan du måste spara minst på 3 års sikt. Annars ska det vara på ett sparkonto.
Det här är också väldigt intressant. Nu är jag tillbaka på savantfrågan här. Men det här är ju väldigt intressant att folk öppnar ett konto. Människor öppnar ett konto. Och så börjar de spara. Och så får de ångest när det går ner.
Ja.
Vilket är ju jättekonstigt. För de är ju i en fas där de håller på att köpa. Om det går ner så är det om jag ska gå och handla på affären. Kolla om den här flyger. Om jag ska handla på affären så säger nu är det 50% rabatt. Nej, då vill jag inte handla. Då säljer jag istället. Ja, men det är ju rabatt. Det är ju köpläge om det går ner.
Men det är ju det här förlustaversion som det heter. Ja. Vi är så otroligt rädda för att förlora saker. För på savannen var det ju jättefarligt att förlora saker. För där levde man ju för dagen och så.
Jag vill bara säga, det finns ett gammalt avsnitt om ni söker i våran poddbas på savannen så har vi hänvisar till
precis, för den hela tiden.
Nytillkomna lyssnare.
Kristinas första avsnitt.
Det som
gjorde att vi sen tvingade dig tillbaka.
Så bra
är det avsnittet.
Och man kan faktiskt se i hjärnan fysiska förändringar, alltså det är på smärtområden när vi förlorar pengar på börsen. Vi har inte förlorat pengar, vi har inte sålt, så vi har inte sett pengarna. Men bara att se vårt värde gå ner gör fysiskt ont. Så att jag tycker alla som börjar spara på det här ska veta att fortsätt köp varje månad. När det går ner, fortsätt köp, kan du utöka det.
Och det lägger man automatiskt. Så den bara
det ska bara fortsätta.
Precis, det är ju hela poängen med det här. Det är ju inte att om man hade 100 000 och bara sätter dem och inte fortsätter. Det är ju spar, vi tänker långsiktigt spar. Det betyder att man varje månad. Och då är det bättre att köra en hundring. Än att inte köra alls då. Utan hellre lite och se till att inte rör pengarna. Så är det.
Exakt. Och då vet man att en global indexfond kommer ju representera hur det går i världen. Och då tror vi på tillväxt över tid på något sätt i alla fall. Men har jag satsat allting på det här specialföretaget som är dykutrustning digitalt, så här, då lär jag när det börjar sjunka tänka så här, kommer det här bolaget gå åt helvete nu? Och måste jag sälja?
Men om vi tänker så här då, nu har jag 2 frågor. Rimligt känns att jag börjar med den ena.
Ta den andra först.
Ja, okej, okay, då tar jag den andra. När man nu köper de här fonderna, vi pratar ju om att man ska inte flyga för miljön och man ska sådär. Hur ska man tänka det här med etiken då? Finns det liksom etiska fonder eller ska man skita där? Du säger så här, köp en global då, fast sen att de investerar i porr och tobak och alkohol.
Självklart.
Det är ju hur kan man veta vad man, för man kanske vill ta ett visst ansvar ändå. Så här, jag vill inte bara. Så hur är det med den frågan?
Ja, det finns ju, nu kommer jag inte ihåg vad det är man kan titta på det, men dels så kan man se på fondernas faktablad, där står det vad de investerar i. Och man kan söka på hållbara fonder och man kan söka på att ta bort tobak till exempel eller kol eller sådana saker. Så att det är ju bara upp till var och en. Vill man göra det enkelt, köp ett globalt index bara på, eller så väljer ut och köper hållbara fonder. Men se till att du gör det, att du köper index, för att det finns säkert fonder som investerar hållbart som har väldigt höga avgifter och då finns det ju risk för att du förlorar mycket pengar. Det kanske du tycker är värt för att satsa på hållbara fonder.
Jag tycker det är värt att ha det i beaktning.
Verkligen.
För det kan ju vara också att ändå ta ett ansvar när man ändå är igång, så kanske man ska också titta så att det inte är fabriker som inte har schyssta villkor eller vad det nu kan vara.
Ja. Jo, jättebra. Och just här skulle jag säga så här, skit i det för att komma igång. Första månaden, sen då när du väl ser att det rör sig och man är inne och tittar, då kan man ju bara ställa sig frågan, vill jag vara lite ännu smartare när jag gör detta och tänka, men om det du säger nu gör att man får lite ångest och tänker, men gud, ska jag gå in och läsa på blad om de köper tobak och grejer, och så väntar man ytterligare ett år med att göra detta.
Sant.
Hellre att sätta igång och sen så justera det då.
För men vad
det
som är bra också,
kanske går du söka bara på etiska globala indexfonder.
Absolut, och det kan man veta också inom det här investeringssparkontot ISK, så kan du sälja och köpa fonder hur du vill utan att du behöver betala någonting. Det kostar inget att sälja och köpa, så att börja med en global indexfond för att komma igång idag. Och sen om du känner jag vill bli mer hållbar, då kan du börja titta, och så kanske nästa hundring som du sätter över, kan du ha en hållbar fond, så kan du ha båda delarna, eller ja, hur du vill göra.
Mm. Bra, nu kommer fråga nummer två då.
Nej, fråga nummer ett.
Just det. Och den är, ja, men vi pratar långsiktigt och vi sparar och sparar här nu och vi gnetar. Men när fan ska vi använda de här pengarna? Är det här istället för pension, eller är det något arv, eller är det nu när barnen var stora som vi kan skjuta till? Vad ska vi så här spara? Varför ska vi hålla på att spara på ett konto som vi ändå inte får ta ut pengar från? Det verkar ju skittråkigt.
Nej, och det, varför du ska spara längre än 3 år är för att du ska inte behöva ta ut dem när börsen har gått ner. För ner kommer den gå någon gång och då är värdet mindre. Du ska kunna ta ut dem när du har tjänat pengar på det. Och som vi sa i början, det är jätteviktigt att man har något typ av mål. Och det kan vara så, jag har 3 ISK. Jag har ett som är lite till pension, jag har ett som är till mina barn och jag har ett som är framtida resor eller ja, som är lite mer valbart. Och det har jag gjort bara för att liksom, ha tydligt uppdelat så jag vet vad. Och man kan namnge de här ISK. Du kan ha hur många ISK som helst. Och det är inte, kostar inte mer att ha det eller sämre skatt eller någonting. Så ha flera ISK till olika saker. För att vi ska tycka att det är kul att spara, det är ju för att kunna se att okej, man har så här, om 5 år vill jag åka på den här resan, eller jag vill köpa en lägenhet och ha något. Alltså, att man kan se vart pengarna ska gå. Då blir det mycket lättare.
Och det här kanske man kan också fundera ut under tiden. Det viktiga är väl då återigen att komma igång, så är det ju inget, det är ju ett angenämt problem att ha pengar på ett konto. Så att man kanske kan lista ut det här på resans gång.
På resans gång, bara komma igång
med. Och sen komma igång med ytterligare ett. Man säger, men det här går jättebra. Den här ska jag verkligen spara, som du säger då. Den här tänker jag, det här kan bädda för att jag kan ha det roligare när jag blir pensionär. Och den här kanske kan bädda för att jag kan supporta barnen när de väl behöver köpa den där ettan i Vällingby.
Jag tror också att, ja, också att man kanske kan, jag tänker i alla fall att jag har en tilltro till att nya spännande äventyr kommer dyka upp i mitt liv. Rätt vad det är kommer jag bli sugen på att öppna ett bed and breakfast i Provence, och då kommer 2 miljoner väl till pass om det har lyckats bli det där. Eller rätt vad det är bestämmer vi oss för att vi vill gå i pension 5 år tidigare, eller liksom ta det där året och segla jorden runt eller vad det blir. Mm. Jag kan, det räcker för mig. Jag vet att jag kommer nog hitta på bra saker att göra med de pengarna. Eller att det dyker upp ett väldigt hjärtansvärt projekt som jag känner, här vill jag verkligen investera i för att göra skillnad i världen eller skillnad i min närmiljö. Och när jag då har de pengarna på mitt konto, tack vare att jag har gjort en liten smygskatt på mig själv på några 100 lappar i månaden. Ja. Liksom så här, så. Men det är ju olika hur man är då. Min svärfar brukar säga, den som inte vill ha mer pengar på kontot, han har bara dålig fantasi, därför att det kommer dyka upp spännande och roliga saker man kan göra, liksom värdefulla.
Mm. Ja. Nej, och sen så kan man ju tänka så här, om man har väldigt sparat väldigt mycket i de här globala indexfonderna och snart ska använda pengarna, så kan man ju, det här är lite överkurs, men man kan också, alltså det finns ju något som heter räntefonder, det ger inte mer avkastning än ett sparkonto, men man kanske vill ha lite i räntefonder och lite i aktier som
man
går upp och ner.
Man säkrar upp det, man tänker nu ska de här pengarna snart flytta hem.
Börsen har gått upp jättemycket flera år, snart ska jag använda pengarna, jag säljer av hälften och har det i köper en räntefond istället. Eller en blandfond som det heter, det är när det både då är aktier och räntor. Ofta har de höga avgifter, så det är bättre att göra det själv tycker jag. Samma sak som om man går i pension och känner nu ska jag börja använda det här kapitalet, så kanske det är läge också att börja gå mot mer räntor, så att inte kapitalet sjunker precis när du behöver det.
Men nu är vi på börja, inte på slutet.
Nej, så att, och det här är också överkurs. Och börja och du är ung och du ska ha pengarna om 3 eller 5 eller år eller någonting, så är det indexfonder som gäller. Ja.
Det här med avgifternas storlek,
ja.
Ger en liten timestamp på den. Det där med avgifternas storlek, hur viktigt är det då? Om jag nu har någon så här stjärnförvaltad fond där och det är som tidningarna skriver, här är vinnarfonderna och liksom succé och han är det nya guldägget här. Det kan man inte, det spelar väl ingen roll om det är 0,4 eller om det är liksom 1,2? Liksom.
Nej, det är ju känslan, för det är så pass lite och på ett år känns det som jättelite. Och man tänker att jag betalar väl gärna för att någon ska verkligen välja ut de här aktierna. Men det spelar faktiskt väldigt stor roll. Det finns ett exempel, om du sparar 100 000 kronor i 25 år och så får du den här avkastningen som man får ungefär på börsen. Om du då har haft 2% i avgift, då har du nu ska vi se, då har du 429 000 efter 25 år. Om du har haft 0,2% i avgift istället, då har du 654. Så du får över 200 000 mer i avkastning. Om du
den
har
lilla skillnaden gör
så ändå. Dels är det avgiften i sig, men det är också ränta på ränta. Mm. För varje år får du betala en avgift, vilket gör att ditt kapital blir mindre och mindre. Och det är inte sällan jag får mejl faktiskt från människor som har sparat till sin pension i lite konstiga fonder och sånt, där varje år går kapitalet ner. Mm. Och som frågar, vad händer när det har gått ner på noll? Får jag börja betala en avgift då? Och det är fruktansvärt att det är så dåligt investerat att ha så höga avgifter så att kapitalet går ner. Mm. Så att avgifterna är otroligt viktigt.
Om man inte då är lite high på det här och känner att nu vet jag vem som förvaltar, och man ser att det faktiskt går bättre än vad då index kanske gör. Alltså
fast problemet är där, Mattias, hur vet du att det är samma person som kommer förvalta den nästa år?
Ja, det vet ju inte.
Hur vet man att det bara, om det var tur? Det är, folk har faktiskt fått Nobelpriset för att lista ut att de här förvaltade fonderna, även om de går bra, finns det ingen statistiskt belägg för att de kommer att gå bra igen, bara för att de gick bra förra året.
Nej, det finns ju faktiskt fonder som går bra ibland. Det har inte funnits någon över kanske 20-30 år som har gått bra, så man kan inte se det. Men som du säger, Nobelpriset har ju, några som har fått Nobelpriset har ju skrivit om det här och tittat på det här. Och det är ju otroligt mycket större sannolikhet att du väljer en fond som inte kommer gå bra än att du råkar pricka in den som har gått bra. Det finns såna här stjärnor på Morningstar som är en sån här analyssida där man ger stjärnor för de som har gått bra. Och det är också bevisat att de som har mest stjärnor nästa tioårsperiod går sämre än de som har minst stjärnor.
Och då nu pratar vi rena fonder. Vi måste hålla isär det här bara så att vi inte, för nu lät det som vi börjar skrämma folk.
Ja, just det. Nej. Men utan det här är de som du betalar höga avgifter
förvaltade
för. Förvaltade fonder. Ja. Mm. Så att det är alltså bevisat gång efter gång efter gång att det inte går att slå marknaden, om vi säger så. Mm.
Utan det jag tänker på, det är väl också de som har en egen förvaltare som köper direkta aktier, köper och säljer åt den hela tiden. Så, men då ska man ju vara i en betydligt högre risk. Och då,
han kommer inte heller lyckas, antagligen.
Nej, kanske inte.
Statistiskt sett
kommer han inte lyckas. Nej. Så det här är goda nyheter för oss som har, eller för er som har lite ångest kring detta. Det kommer bli skitlätt. In till banken, gör en ISK, gör en stående överföring, ta en global indexfond. Kanske lägger till att den är etiskt och sen somna om och så ser kapitalet växa.
Ja, och du kan dessutom sova över deklarationen. För du betalar nämligen en liten skatt, ungefär 0,5% på hela innehavet som man har på det här investeringssparkontot. Och det görs automatiskt. Så att du behöver inte tänka på det heller. Mm. Och du kan köpa och sälja de där fonderna inuti ISK:n hur mycket du vill också utan att det händer något. Om du väljer,
du behöver inte sitta och redovisa i deklarationen vilka som har köpt vad och till vilken kurs och allt sånt där heller.
Exakt. Så skönt.
Finns det något mer vi behöver säga innan vi alla känner oss trygga med?
Nej, jag tycker att det är viktigt att ta det här igen. Att det viktigaste är att det är ett autogiro precis vid lön. För om du tänker så här, jag sparar pengarna som blir över i slutet av månaden, det kommer inte bli några pengar över. Utan direkt och hellre en 100-lapp än ingenting alls. Mm. Och sen också så måste man, innan det händer något, så måste man tänka så här, det kommer gå upp och det kommer gå ner. Men det kommer gå upp på lång sikt. Så ha is i magen, sälj aldrig det här. Eller aldrig ska jag inte säga. Sälj i sådana fall när det har gått upp. De flesta av oss gör så att man ser det rasar på börsen. Och sen har det gått ner 20%, då säljer vi. Och sen rasar det lite till och sen börjar det gå upp. Och sen har det gått upp mer än det rasar förut. Då köper
vi. Inte klivit på
det. Det där lät nästan som en sån här ekonomisk barnvisa. Det kommer gå upp. Och det kommer
det är jättebra.
Gå ner. Men det kommer gå upp.
Släpps på Spotify inom kort.
Vår nya.
Ja, det är bra. Ja. Snyggt.
Yes.
Ja. Toppen. Ja, men härligt.
Kristina, stort tack för att du kom till oss igen.
Tack.